Vad härligt att det är så många här. När jag predikade för 2 veckor sedan, det va? Då var vi ganska få här och alla hade fyllt bakifrån. Så jag fick liksom gå fram och ställa mig mitt i mittgången vid 4:e bänk ungefär för att inte stå så väldigt långt ifrån varandra. Idag är det lite annan känsla när det är första advent och det är härligt att vi är så många här idag. Visst har årets november känns väldigt mörk förresten. Håller ni inte med? Lång och tråkig och sådär. Jag tycker det är så härligt att det är första advent äntligen och man får tända alla de här ljusen. Jag fick frågan, ska vi tända liksom ljusen här i fönstren och i mittgången? Och jag sa ja, det är klart att vi ska det. Nu ska vi ju liksom maxa julkänslor och liksom adventsmys och allt vad det är. Dricka glögg ikväll och jag vet inte vad ni har för traditioner i era familjer. Det ska bli superhärligt och så är vi ju, får vi ju inleda dagen så här med att fira första adventsgudstjänst tillsammans. Och det känns otroligt gott att få göra det tillsammans. Och så får vi ju läsa eller ha läst den här texten om Jesus och åsnan. Som ju säkert ganska många av er känner igen. Både ni som är vana kyrkobesökare och ni som kanske egentligen bara är här för att det är första advent. Och då är det tradition någonstans ändå att man går till kyrkan. Den här berättelsen är en första adventsklassiker kan man väl med ganska så kalla det. Så den kör vi på även idag helt enkelt. Men om det finns några här inne som har lite sämre koll på den här berättelsen så tänker jag att vi börjar med att lite grann sätta in den i sin kontext så man får lite bättre koll på den här berättelsen. Den utspelar sig, som Karin läste, i Jerusalem. Staden Jerusalem som ligger i det av romarriket ockuperade Israel. Det här är egentligen ingen ny situation. Israel har varit ockuperat vid ett flertal tillfällen tidigare. Av babylonierna, av perserna och sen när den här berättelsen utspelar sig av supermakten Rom. Och även om det finns människor i Israel som tjänar på något sätt på den här ockupationen. Tullindrivarna till exempel, som likt Zacchaeus som vi läser om i en annan bibelberättelse, kunde liksom stoppa ganska stora summor pengar i egen ficka parallellt med att de liksom samlade in pengar till Rom. Eller Sadduceerna som var en politisk grupp som bestod av den politiska och religiösa eliten som samarbetade med Rom för att liksom kunna stärka sin egen makt. Så tittar man på människorna som bor i Israel vid den här tiden lite mer generellt så är det ändå så att missnöjet med situationen växer. Man vill vara en självständig stat, man vill ha sina egna lagar, egen religion och egen kung. Men allt det där känns ganska långt borta liksom. Israel, det lilla landet, har inte mycket att sätta upp emot supermakten Rom. Deras situation är, måste man nog ändå säga, rätt så hopplös. För att trösta sig mitt i allt det här som är ganska hopplöst så läser man texterna från Gamla testamentet. Och där kan man ändå finna visst hopp och viss tröst. Och i de här texterna så upprepas Guds löften om att det judiska folket, de är ändå Guds utvalda folk. Och i de här texterna så återkommer det här löftet gång på gång på gång om att de ändå ska få sitt eget land. Gamla testamentet innehåller också flera profetiska texter. Och det finns lite olika sorter. Såna här profetiska texter. Många av dem innehåller väldigt skarpa liksom, samtidsanalyser, varningar för vilka konsekvenser det kan få om man inte lever på det sätt som Gud vill. Om man inte följer hans bud. Men de innehåller också liksom förutsägelser om vad som ska komma längre fram. Tilltal från Gud om en ibland ganska avlägsen framtid. Och runt år 0 när Jesus lever så har många av de här profetierna som finns i Gamla testamentet har hunnit gå i upplevelse. Eller har de hunnit uppfyllas. Det handlar bland annat om när profeterna varnar för att om Israel inte skärper sig så kommer Babylonien att ockupera Israel. Och det har ju också hänt bakåt i historien. Eller löften om att man kommer att få återvända till sitt land efter exilen om man börjar leva så som Gud har sagt. Och också det har ju hänt. Man är tillbaka i Israel. Men så finns det också andra profetiska texter. Och många av de här texterna nämner en kommande kung. En kung som skriver profeterna ska bli större och mäktigare än till och med kung David. Som var kung under en period då Israel var, om inte en supermakt som Rom som nu ockuperar Israel, så åtminstone en regional stormakt. Under kung David hade Israel varit som mest framgångsrikt och välmående. Man upplevde att Gud under den här perioden hade varit nära folket och välsignat dem på en rad olika sätt. Och därför sågs David och ses än idag både inom judendomen och i kyrkan får man väl ändå säga som en av Gamla testamentets stora hjältar. Men i de profetiska böckerna så finns det alltså tal om en annan kung. En som ska komma någon gång i framtiden och som skulle vara större och mäktigare än till och med den här kung David. Och den här kungen kallar man för Messias, som betyder den smorde eller den av Gud utvalda. Och Messias, han är den kung som profeterna säger ska komma och som ska göra allting bra igen. Och de här texterna, de är lite kryptiska, lite svåra att förstå. Det tyckte nog även de som läste dem för 2000 år sedan. Och de kunde tolkas på lite olika sätt. Och jag tänker att det inte är så konstigt med tanke på att man levde i ett land som var ockuperat. Att man liksom valde, eller den mest naturliga och liksom tolkningen också för att det var det man längtade efter. Det var att när Messias kom så skulle han sparka ut Rom ur Israel och liksom återupprätta det här landet igen. Man skulle få bli en självständig stat. Med Messias i spetsen så skulle en ny politisk storhetsperiod inledas i Israel. Och då kan man ju fråga sig, hur skulle man veta att Messias var där? Ja, som tur är så innehåller de här profetiska texterna i Gamla testamentet en hel del ledtrådar, beskrivningar av Messias. Och ett av de tydligaste kanske tecknen, det var att Messias skulle komma inridandes i Jerusalem på en åsna. Och nu vill jag läsa den här bibeltexten som Karin läste i inledningen till gudstjänsten en gång till. Där står det så här i Sakarja bok. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Segen är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Så när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna så refererar han bak till just den här texten. Och folket som är där den där dagen, de fattar vad som är på gång. De känner till den här berättelsen, känner till den här texten om kungen som rider in i Jerusalem på en åsna. Det betyder för dem att Messias är här. Det som Sakarja skrev om för så många år sedan, äntligen är det dags. Förtrycket från Rom kommer snart att vara ett minne blott. Han som har kommit för att rädda dem, han är äntligen här. Så de tar emot Jesus på samma sätt som man tar emot en kung. Och under den här tiden så innebär det att man skär palmkvistar från träden och lägger ut. Och man lägger ut sina mantlar på marken framför åsnan så att åsnan kan gå på den. Det är någon slags antik motsvarighet till den röda mattan. Och så ropar man Hosianna, som betyder rädda oss. Man ber och man hoppas på Gud och på den av Gud utvalda Messias. För ingen annan, det har man ju insett sedan länge, kan hjälpa dem, kan rädda dem. Bara Gud kan rädda dem. Och nu är han äntligen här. Problemet, det är ju bara att Gud ibland svarar på våra böner på ett lite annat sätt än det som vi kanske hade förväntat oss. Vi ber om en sak och får en annan. Och i efterhand kan vi ibland se att det där som vi fick, det var kanske trots allt bättre. Det var kanske trots allt det som vi behövde. Ibland är det väldigt svårt att se den kopplingen. Och det kan vara ganska svårt att leva med konsekvensen. Eller liksom den här känslan att Gud har gjort en besviken. Man bad om någonting och fick någonting annat. Trots att det där som man bad om var så väldigt viktigt för en. Och så precis var det för judarna. De bad till Gud om befrielse. Och så tänkte man sig att svaret på den bönen om att få bli befriad, det var att Gud skulle skicka Messias. Och med hjälp av honom så skulle man sparka ut eller köra ut romarna. För dem så var det självklart att de här profetierna i Gamla testamentet som nämner Messias handlade om den sortens kung. Men trots att man bad och man bad och man bad så blev liksom ingenting som man trodde. För Jesus, han var en helt annan typ av kung, en annan typ av Messias. Och det Guds rike som han förde med sig, det var en annan sorts rike. Jesus, han var en annan sorts kung än den de hoppades och bad om. Men det betyder ju inte att Jesus inte kom med befrielse. Bara att han kom med en annan sorts befrielse än den de hade bett om och hoppats på. Och så är det ju mitt i allt det där så förståeligt att många människor inte alls kände igen Jesus eller förstod vem han var. Och svårt att koppla ihop att det där som de hade bett och den som Jesus var, att han faktiskt var svaret på de där bönerna. Jag förstår att folk inte fattade. Jesu befrielse och det Guds rike som han förde med sig har nämligen ingenting alls med liksom militär makt eller territoriell befrielse att göra. Det har ju att göra med det som vi i kyrkan brukar kalla för frälsning. Att bli fri från synd, fri från all skam. Allt det som blivit fel i livet och som vi ångrar. Fri från det, men framför allt kanske att få bli fri till någonting. Fri till att leva i relation med Gud. Men Jesus kom ett rike av ett annat slag. Ett annat sätt att leva tillsammans med Gud. Som liksom är själva pulsen, kan man säga, i livet som troende. Hans befrielse handlar mer om att ge upp kontrollen. Och låta sig omslutas av Gud och Guds kärlek och nåd. Och känna hur den får bära genom allt. Trots att allt annat ibland faller. En av de vanligaste, kanske nästan mest uttjatade poängerna man kan göra utifrån den här berättelsen, det är att prata om att på samma sätt som Jesus kommer inridandes in i Jerusalem till den plats där folket är, på samma sätt så vill han komma till oss och möta oss. Komma oss till mötes precis där vi är. Inte där vi ibland tänker att vi borde befinna oss. med bättre ordning på det ena eller det andra i livet. Eller när vi har gått lite mer regelbundet till kyrkan kanske, eller bett lite oftare. På så sätt gjort oss förtjänta av Guds kärlek. Nej, Gud kommer inte på liksom höga hästar långt bort. Han valde att bli människa och dela våra villkor helt och hållet. Och så kommer han oss till mötes, ridandes på en liten åsna i ögonhöjd med oss. Jag tänker att det är det som den här advents- och julperioden handlar om. Att Gud kommer oss till mötes. På en åsna i ett stall. Där vi är, där kommer han oss till mötes. Inte någon annanstans där vi kanske borde vara. I Johannes evangeliet så skriver Johannes att åt alla de som tog emot honom, åt alla de som tog emot Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Jag tänker att den befrielsen, den är på alla sätt, utom möjligtvis politiskt, så mycket mer fantastisk, så mycket större än något som människorna i Israel vid den här tiden hade kunnat föreställa sig ens i sin vildaste fantasi. Den totala friheten är ju inte friheten från, eller inte en politisk frihet, utan friheten att få leva tillsammans med den Gud som älskar oss mer än någonting annat, som ser mig och som vill oss väl. Och så får vi leva våra liv trygga i hans hand som ett av hans barn. Så hur får man tag på det där livet? Det kan man ju fråga sig då. Jag har pratat om det här att Gud kommer på åsnan till, kommer oss till mötes. Och i Jakobsbrevet så står det så här. Närma er Gud och han ska närma sig er. Tänk att det inte behöver vara svårare än så. Närma er Gud och han ska närma sig er. Det är det Gud kräver av oss. Att vi öppnar oss för honom, att vi närmar oss honom. Och kanske ibland lite tveksamt säger att jo, men det kanske är så att jag skulle vilja dela mitt liv med dig Gud. Och så plötsligt så är han där, för det har han lovat. Om vi närmar oss honom så närmar han oss, sig oss. Och så är han hela tiden närmare oss än vad vi kanske tror. Nu ber vi tillsammans. Jesus, tack att du är här. Tack att du är oss närmare än vad vi ibland tror, Herre. Och när vi tycker att du är svår att upptäcka, precis som folket i Jerusalem den där dagen som inte riktigt förstod sig på Jesus och vem han var, Herre. Jag bara ber att du ska visa oss, vem du är, Herre. Kom oss till mötes, Jesus. Överraska oss den här advents- och jultiden som vi har framför oss, Herre. Låt den inte bara få handla om julmat och julklappar och det ena med det tredje som vi kan stressa runt med den här perioden, Herre. Utan låt oss också få syn på dig, Jesus. Kom oss till mötes, Herre. Jag ber att det ska få vara våran erfarenhet, att när vi närmar oss dig så är du redan där. Du är, står där och bultar och längtar efter att få vara med oss, Jesus. Så kom oss till mötes den här julen, Herre. Amen. Och så ska vi få lyssna till en sång nu där en av raderna går. Öppna våra hjärtan, var oss nära. Och sedan lite senare, gör våra hjärtan till ett hus där du vill bo mitt i denna mörka tid. Och så tänker jag att låt den här sången, låt den här bönen få vara er bön om du vill det. Närma er Jesus så närmar han sig er också.